Kapitel 3. Speglingar. Den sena timmen till trots var det gott om människor som hastade hit och dit i klippans breda, stenklädda korridorer. Det var en tunn men jämn ström av män och kvinnor klädda i någon av storfurstarnas livré eller den svarta och gyllene dräkt som utmärkte tjänarna i klippan. Då och då stötte de på en eller två av klippans försvarare, obeväpnade och barhuvade, en del med oknäppta rockar. Tjänarna bugade sig eller neg för Perrin och Fail om de kom nära, men sen gick de hastigt vidare. De flesta av soldaterna hajade till när de fick syn på dem. Några av dem bugade sig stelt med handen mot hjärtat, men alla skyndade de på sina steg, ivriga att komma därifrån. Av lamporna var bara var tredje eller var fjärde tänd. Mellan deras höga hållare låg korridoren i dunkel och det var svårt att urskilja gobelängerna på väggarna och kistorna som stod på golvet. Åtminstone för någon som saknade Perrins skarpa blick. Hans ögon glänste som polerat guld i de skumma delarna av korridoren. Han gick hastigt mellan lamporna med nedslagen blick överallt där de inte lyste upp hans ansikte. De flesta som vistades i klippan kände redan till hans märkliga gula ögon, antingen genom hörsägen eller eget vittnesbörd. Men det var naturligtvis ingen som nämnde dem. Till och med Fail tycktes utgå från att färgen på hans ögon på något sätt var förknippad med att han hade kommit till Tyr tillsammans med en Aes Sedai. Någonting som alla godtog utan förklaringar. Likväl kände han alltid en kall kåre utefter ryggraden varje gång han insåg att någon som han inte kände hade sett hans ögon skina i mörkret. Deras tystnad fick honom bara att känna ett ännu större främlingskap. Om de bara ville låta bli att titta på mig så där, muttrade han när en ärrad gammal borgknäkt nästan hade lagt benen på ryggen efter att ha mött dem. Som om de vore rädda för mig. Så har det inte varit förut, inte så här. Varför ligger de förresten inte och sover? En kvinna med en mopp och en hink knixade hastigt mot dem och ilade iväg. Fail, som gick med sin arm instucken under hans, tittade på honom. Jag tror inte att vakterna får vara i den här delen av klippan när de inte är i tjänst. Det är väl ett utmärkt tillfälle för dem att få sitta på någon av furstarnas stolar och kela med en av pigorna och kanske låtsas att de själva är furste och furstinna när härskapet ligger och sover. De är förmodligen oroliga för att du ska anmäla dem. Och tjänarna gör de flesta av sina sysslor nattetid. Ingen vill väl behöva snubbla över tjänstejon som sopar, dammar och fejar hela dagarna. Perrin nickade, men med en viss tvekan. Hon kände förstås till sånt hemifrån. En framgångsrik köpman hade antagligen både vakter till sina vagnar och tjänare. En sak var i varje fall säker. Att människorna de mötte var vakna berodde inte på att de hade råkat ut för samma sak som han. I så fall skulle de inte ha stannat i klippan överhuvudtaget. Och förmodligen skulle de inte ha slutat springa än. Men varför hade han blivit utvald som måltavla? Han såg inte fram emot att behöva möta Rand. Men han måste få veta vad det egentligen var som hade hänt. Fail fick ta långa kliv för att inte komma efter. Trots all prakt, trots allt guld, alla sniderier och intarsia utsmyckningar var klippans inre lika mycket som utsidan format med tanke på krig. Det fanns hål i taket överallt där två korridorer korsade varandra. Skottgluggar som aldrig hade använts öppnade sig mot hallarna på sånt sätt att man därifrån kunde nå hela hallen med sina pilar. Perrin och Fail gick upp för den ena smala vindlande spiraltrappan efter den andra. Alla inbyggda i murarna eller på annat sätt omslutna av sten och försedda med än fler skottgluggar som öppnade sig mot korridoren nedanför. Ingenting av allt detta hade emellertid hjälpt mot Ailkrigarna, de första fiender som någonsin hade tagit sig innanför borgens yttermurar. Medan de skyndade upp för en av dessa vindlande trappor, Perrin tänkte inte på att han skyndade. Men om inte Fail hade hållit sin arm under hans skulle han ha gått ännu snabbare. Fångade han upp en fläkt av gammal svett och en antydan av någon sötsliskig parfym. Men dofterna stannade i hans bakhuvud utan att nå medvetandet. Hans tankar var upptagna med vad han skulle säga till Rand. Varför försökte du döda mig? Har du redan börjat bli galen? Det var ingen lätt fråga att ställa och han väntade sig inga lätta svar. När de steg ut i den dunkla korridoren på en av de högsta våningarna i klippan fick han se en av storfurstarna och två av dennes personliga livvakter. De stod med ryggen till. Det var bara försvararna som fick bära rustning innanför klippans murar. Men dessa tre män hade svärd vid sina bälten. Det var i och för sig inget ovanligt. Men att hitta dem här på den här våningen, dolda bland skuggorna och med blicken fäst vid det starka ljus som syntes i slutet av hallen, var minst sagt anmärkningsvärt. Ljuset härrörde från förrummet till den svit som Rand hade fått, eller tagit, eller kanske blivit intvingad i av Moraine. Perrin och Fail hade inte gjort sig några ansträngningar att vara tysta när de gick i trappan. Men de tre männen var så upptagna att till en början ingen av dem la märke till nykomlingarna. Sen knyckte en av de blåklädda vakterna med huvudet som om han fått kramp i nacken och ville försöka få bort den. När han fick se Perrin och Fail gapade han stort, bet av en svordom och snodde runt samtidigt som han drog svärdet gott och väl en fot ur skidan. Den andra vakten var inte sen att följa hans exempel. Båda männen stod på helspänn, redo för anfall, men deras blickar flackade oroligt och vek undan så fort de nådde Perrins. De gav ifrån sig en sur lukt av fruktan. Det gjorde även storfursten, även om han höll sin rädsla under sträng kontroll. Storfurst Torin rörde sig mjukt och ledigt, som om han var på bal. Han hade vita strimmor i det mörka, spetsiga skägget. Han drog fram en parfymerad näsduk ur ena ärmen och torkade sig lätt om den knöliga näsan, som ändå var ganska liten i jämförelse med öronen. Den eleganta sidenrocken med röd silkesatlas runt handlederna underströk bara de grova dragen. Han betraktade Perrins skjortärmar, torkade sig åter om näsan och la huvudet lätt på sned. "Ljuset skiner över er," sa han hövligt. Han nådde Perrins gula ögon med blicken och vände hastigt bort den. Men ansiktsuttrycket var oförändrat. Ni är vid god hälsa, hoppas jag. Kanske lite väl hövligt. Perrin var inte riktigt förtjust i mannens ton. Men det som fick honom att knyta händerna var Torins sätt att med nonchalant intresse inspektera Fail från topp till tå. Han lyckades emellertid hålla rösten stadig. Ljuset skiner över er, storfurst Torin. Det gläder mig att se att ni hjälper till att hålla vakt över först draken. Det finns män i er ställning som inte skulle uppskatta hans vistelse här. Det ryckte i Torins tunna ögonbryn. Profetian har gått i uppfyllelse och Cheer har uppfyllt sin del i denna profetia. Kanske kommer draken återfödd att leda Cheer in i en än mer ärorik framtid. Vem skulle kunna vara annat än lycklig över det? Men timmen är sen. Jag önskar er en god natt. Han kastade ännu en blick på Fail, snörpte på läpparna och skred iväg längs hallen, en liten aning raskare än nöden krävde. Bort från ljuset som sken in genom förrummets dörr. Livvakterna följde efter honom som ett par väldresserade hundar. Du behövde väl inte vara oförskämd, sa Fail när storfursten var utom hörhåll. Det lät som om din tunga var gjord av fruset järn. Om du tänker stanna här borde du lära dig hur man för sig tillsammans med adelsmän. Han såg ut som om han ville ha dig i knät och kela med dig. Och då menar jag inte som en far. Hon fnös. Han är inte den första man som har tittat på mig. Om han hade varit fräck nog att försöka med mer än så skulle jag lätt ha kunnat sätta honom på plats med en blick. Jag behöver inte dig som förkläde, Perrin Ibarra. Likväl lät hon inte helt missnöjd. Perrin kliade sig i huvudet och spanade efter Torin som just försvann runt ett hörn tillsammans med sina vakter. Han undrade hur furstarna i Tyr klarade sig utan att svettas ihjäl i sina rockar. Såg du fel? Hans knähundar släppte inte svärden förrän han var gott och väl 10 steg från oss. Hon såg på honom med rynkade ögonbryn, tittade sen ner åt hallen efter de 3 männen och nickade långsamt. Du har rätt, men jag begriper inte. De bugade och skrapade inte som de gör för honom, men alla brukar ändå vara lika försiktiga inför dig och Mert som för Aes Sedena. Att vara en av draken återfödds vänner är kanske inte ett lika gott skydd längre. Hon sa ingenting om att lämna klippan, men tanken speglades tydligt i hennes ögon. Det var lättare att ignorera det outtalade förslaget än när hon sagt det högt. Innan de hade hunnit fram till bortre änden av hallen kom Berolaine utskyndande ur det starkt upplysta förrummet. Hon bar en tunn, vit nattrock som hon höll svept tätt omkring sig med bägge händerna. Om hon hade skyndat på stegen det minsta skulle hon ha sprungit. För att visa Feil att han minsann kunde vara precis så hövlig som hon rimligen kunde önska sig, böjde sig Perrin i en svepande bugning som inte ens Mert skulle ha kunnat göra bättre. I gengäld var Feils nigning inte mycket mer än en lätt knyck på knä och nacke som han knappt ens märkte. Berolaine hastade förbi utan en blick åt deras håll, och hans näsborrar fylldes av lukten av skräck. Skarp och sur som ett varigt sår. Vid sidan av detta var Torins rädsla ingenting. Detta var panik gränsande till vanvett, nätt och jämnt under kontroll. Han rätade långsamt på sig och stirrade efter henne. Har du sett nog snart? Frågade Feil med len röst. Perrin var uppfylld av sin undran om vad som kunde ha drivit Berolaine så nära vansinnets gräns, och talade utan att tänka. Hon luktade av... När Berolaine hade hunnit en god bit bort genom hallen steg plötsligt Torin fram ur en korsande korridor och grep henne i armen. En ström av ord forsade ur honom, men Perrin lyckades bara snappa upp några lösryckta fraser. Någonting om att hon gått för långt i sin stolthet och någonting annat som han tolkade som att Torin erbjöd henne sitt beskydd. Hennes svar var kort och skarpt, och hon gav honom det med högburet huvud. Berolaine drog sig loss med ett ryck och skred därifrån med rak rygg. Av allt att döma betydligt mer samlad nu. Torin var på vippen att följa efter. Men så såg han att Perrin betraktade dem. Han gned sig om näsan och försvann tillbaka in i den korsande korridoren. Jag bryr mig inte om ifall hon så luktade av gryningsdagg, sa Feil med mörk stämma. Hon är inte intresserad av att jaga någon björn, hur fint fällen än skulle göra sig på hennes vägg. Hon jagar solen själv. Han tittade undrande på henne. Solen? En björn? Vad pratar du om? Fortsätt själv du. Jag tror att jag går och lägger mig ändå. Gör det, om det är det du vill, sa han dröjande. Men jag trodde att du var lika ivrig som jag att få veta vad det var som hände. Jag tror inte det. Jag tänker inte låtsas att jag hyser någon iver att få träffa Rand. Inte efter att ha lyckats undvika det hittills. Och just nu är jag verkligen inte ivrig. Ni båda får säkert en trevlig pratstund utan mig. Särskilt om det finns vin. Jag begriper mig inte på dig, muttrade han och drog fingrarna genom håret. Gå och lägg dig om det är det du vill, men jag önskar att du kunde säga någonting som jag begriper. En lång stund betraktade hon hans ansikte. Sen bet hon sig i läppen. Han fick en känsla av att hon försökte hålla tillbaka ett skratt. Åh, Perrin, ibland tror jag att det är din oskuldsfullhet som jag tycker allra bäst om. Mycket riktigt, skrattet var inte långt borta i hennes röst. Gå du in till din vän och berätta för mig hur det gick imorgon. Så mycket du nu vill berätta. Hon drog ned hans ansikte, tryckte en lätt kyss på hans läppar och försvann bort genom korridoren. Han skakade på huvudet och tittade efter henne tills han såg henne försvinna ner för trappan utan att Torin hade synts till. Ibland var det som om hon talade ett främmande språk. Han började gå mot ljuset. Förrummet var en rund sal, drygt 50 steg tvärs över. 100 förgyllda lampor hängde i gyllene kedjor från det höga taket. En ring av polerade rödstenskolonner löpte runt rummet och golvet såg ut att vara gjort av ett enda obrutet block av svart guldådrad marmor. Detta hade varit förrummet till kungens gemak på den tid då Tyr hade en kung, innan Arthur Hökvinge la hela landet under sig, från världsryggen till Arith-havet. Efter att Hökvinges kejsardöme brutit samman hade inte kungarna kommit tillbaka till Tyr, och i 1000 år hade mössen varit de enda som hade gjort spår i golvdammet i dessa rum. Ingen storfurste hade någonsin varit mäktig nog att våga göra anspråk på dem. Mitt i rummet stod 50 av klippans försvarare i en välordnad ring. Harnesken och de kamförsedda hjälmarna glänste och alla höll spjuten i exakt samma vinkel. De hade uppsikt åt alla håll och var där för att skydda klippans nuvarande herre mot alla inkräktare. Befälhavaren, en kapten som skilde sig från soldaterna genom att hans hjälm hade två korta vita plymer, stod nästan lika rak och stel som sina soldater. I ena handen vilade han på svärdshjältet och den andra höll han stöd mot höften, uppfylld av sin betydelsefulla plikt. Allesammans luktade av rädsla och osäkerhet, som om de bodde under ett söndervittrande klipputsprång och nästan lyckades övertyga sig om att det aldrig skulle falla, åtminstone inte i natt, inte den närmaste timmen. Perrins fotsteg ekade mellan salens väggar när han gick förbi dem. Officeren började gå mot honom, men när Perrin inte stannade blev han tveksam. Självfallet visste han vem Perrin var, åtminstone lika mycket som någon annan i Tyr. En Aes Sedais ressällskap och vän till först draken. Ingen som en enkel kapten i klippans försvarare kunde besvära. Visserligen var det synbarligen hans uppgift att vaka över först drakens vila, men även om han inte erkände det ens för sig själv måste han ändå veta att hans stolta män i polerat pansar i själva verket bara fanns där för syns skull. De egentliga vakterna var de som Perrin mötte när han kom förbi kolonnerna och närmade sig dörren in till Rands sovrum. De hade suttit bakom kolonnerna, så orörliga att de nästan smälte in i stenen, trots att deras byxor och rockar, gråa och bruna för att gömma dem i ejlöknen, stack av mot bakgrunden så fort de rörde sig. 6 spjutjungfrur, ejlkvinnor som hade valt krigarens liv istället för hemmet och härden, gled in mellan honom och dörren i mjuka, knähöga snörstövlar. De var långa för att vara kvinnor. Den längsta en knapp tvärhand kortare än han. Solbrända, med kortklippt hår, gult, rött eller någonting däremellan. 2 av dem höll böjda hornbågar där pilarna redan låg an mot strängen, även om denna inte var spänd. De andra hade små, runda lädersköldar och 3 eller 4 korta spjut var. Korta, men med stålspetsar som var långa nog att genomborra en mans kropp och ändå ha flera tum till godo. Jag tror inte att jag kan låta dig gå in, sa en kvinna med eldrött hår. Hon log en aning mot honom för att minska ordens skärpa. Ejlfolket gick inte omkring och flinade lika mycket som andra människor eller visade överhuvudtaget mycket av sina känslor. Jag tror inte att han vill träffa någon i natt. Jag ska in, Bane. Utan att bry sig om spjuten tog han henne i överarmarna. Och då blev det omöjligt att ignorera spjuten eftersom hon lyckades sätta en av spetsarna mot hans hals. Samtidigt hade en något ljushårigare kvinna vid namn Sheard blixtsnabbt placerat ett av sina spjut på andra sidan av hans hals. Som om de tänkte låta spetsarna mötas någonstans i mitten. De andra kvinnorna nöjde sig med att titta på, övertygade om att Bane och Sheard skulle klara av situationen. Likväl gjorde han sitt bästa. Jag har inte tid att munhuggas med er. Inte för att ni brukar gå att resonera med, om jag minns rätt. Jag ska in. Han lyfte upp Bane så försiktigt han kunde och ställde undan henne så att hon inte längre stod i hans väg. Kiel skulle inte ha behövt mer än andas på sitt spjut för att det skulle tränga genom Perrins hud. Men efter att häpet har spärrat upp sina mörkblå ögon drog Bane hastigt bort sitt och flinade. Skulle du vilja lära dig en lek som heter jungfrukyssen, Perrin? Jag tror att du skulle kunna göra bra ifrån dig. Om inte annat skulle du lära dig någonting nytt. En av de andra jungfrurna skrattade högt och Chiets spjutspets försvann från hans nacke. Han tog ett djupt andetag och hoppades att de inte lade märke till att det var hans första sedan spjutet först rörde vid honom. De hade inte beslöjat sina ansikten. Deras tjofa låg virade runt deras halsar som mörka sjalar. Men han visste inte om en älkrigare måste göra det innan de dödade någon, eller om det bara var ett tecken på att de var redo. Kanske en annan gång, sa han artigt. Allihop grinade stort, som om Bane hade sagt någonting kvickt, och att det blev desto roligare av att han inget begrep. Tom hade rätt. En man kunde bli tokig av att försöka begripa sig på kvinnor, vilken nationalitet eller ställning de än tillhörde. Det var vad Tom sa när han sträckte sig efter dörrhandtaget, format som ett lejon i språng, tillhörde Bane. Du går in på egen risk. Han har redan skickat iväg någon som de flesta män skulle se som bra mycket trevligare sällskap än dig. Naturligtvis, tänkte han medan han drog upp dörren. Berylane, hon kom härifrån. I natt rör sig allting kring. Det räckte med en blick in i rummet för att Mains första dam skulle försvinna ur Perrins tankar. Spräckta speglar hängde på väggarna och golvet var täckt med glasplitter, porslinsskärvor och fjädrar från den sönderhuggna madrassen. Uppslagna böcker låg huller om buller bland de kullvälta stolarna och bänkarna. Vid sängens fotända satt Rand lutad mot en av sängposterna med slutna ögon och händerna löst vilande mot Calendar som låg över hans knän. Det såg ut som om hela han hade badat i blod. Hämta Moraine, fräste Perrin till älkvinnorna. Levde Rand fortfarande? I så fall behövde han en ACDs helande krafter för att kunna fortsätta göra det. Säg att det är bråttom. Han hörde en flämtning bakom sig, följd av mjuka springande fotsteg. Rand lyfte huvudet. Ansiktet var en mask av utsmetat blod. Stäng dörren. Moraine är snart här, Rand. Ta det lugnt, hon kommer att... Stäng dörren, Perrin. Älkvinnorna muttrade lågmält sinsemellan, men backade undan. Perrin drog igen dörren och högg av ett frågande rop från kaptenen med de vita plymerna. Det knastrade av glas under stövelsulorna när han gick över mattan och bort till Rand. Han rev loss en remsa av det sönderskurna lakanet, rullade ihop den och tryckte den mot såret i Rands sida. Rands händer stelnade till där de vilade på det genomskinliga svärdet, men slappnade av igen. Det dröjde inte länge förrän blodet hade trängt igenom trasan. Rispor och öppna sår täckte honom från topp till tå, och i många av dem glittrade det av krossat glas. Perrin kände sig helt hjälplös. Han visste inte vad han skulle kunna göra, annat än att vänta på Moraine. Vad i ljusets namn har du försökt göra, Rand? Du ser ut som om du har försökt flå dig själv. Och du var nära att ha ihjäl mig också. En kort stund trodde han inte att Rand skulle svara. Inte jag, nästan viskade Rand till sist. Någon av dem förlorade. Perrins muskler hade spänts utan att han märkte. Han försökte slappna av, men lyckades bara delvis. Han hade själv nämnt de förlorade för fail, men annars hade han försökt att inte tänka på vad de skulle kunna göra när de fick veta var Rand befann sig. Om någon av dem lyckades bringa draken återfödd om livet skulle denne stå högt över de andra när den svarte blev fri. Den sista striden skulle vara förlorad innan den ens utkämpats. Är du säker, sa Perrin, lika tyst som Rand. Det måste det ha varit. Det måste det. Om någon av dem försökte döda både dig och mig. Var är Matt, Rand? Om han har varit med om någonting liknande det som jag råkade ut för, skulle han tänka precis som jag. Att det var du. Han skulle vara här för att ge dig en rejäl utskällning vid det här laget. Eller på hästryggen, halvvägs genom stadsporten. Rand kämpade sig upp så att han satt upprätt. Sårskorporna sprack upp och nytt blod började sippra fram på hans bröst och skuldror. Om han är död är det bäst att du ger dig av så långt bort du någonsin kan komma från mig, Perrin. Du och Loyal har nog rätt vad den saken beträffar. Han betraktade Perrin under tystnad. Sen sa han, du och Matt måtte önska att jag aldrig blivit född. Eller åtminstone att ni aldrig hade fått se mig. Det tjänade ingenting till att leta efter Matt. Om det hade hänt honom någonting så var det över nu. Och då var det för sent att göra någonting åt. Dessutom hade Perrin en känsla av att det provisoriska bandaget som han höll tryckt mot Rands sida var det enda som höll honom vid liv tills Moraine kunde hitta dit. Du verkar inte bry dig om ifall han har gett sig av. Bränner mig. Han är också viktig. Vad gör du om han är borta? Eller död? Ljuset givet att det inte är så. Det som de minst väntar sig. Rands ögon såg ut som gryningsdis. Blågrå med en feberaktig glöd. Hans röst var som en knivsägg. Det är vad jag måste göra. I vilket fall som helst. Det som alla väntar sig minst av allt. Perrin drog långsamt efter andan. Rand hade skäl att vara uppskärrad. Detta var inte något tecken på begynnande vansinne. Han måste sluta att söka efter sådana tecken. Tids nog skulle de komma. Och att söka efter dem fick bara hans mage att knyta sig. Vad är det då? Frågade han tyst. Rand slöt ögonen. Jag vet bara att jag måste ta dem med överraskning. Ta alla med överraskning, muttrade han hetsigt. En av dörrarna öppnades och in kom en lång ejlman med gråsprängt rött hår. Bakom honom syntes den tairenske officerens plymer guppa medan han upphetsat pratade med spjutjungfrorna. Det gjorde han fortfarande när Bane sköt igen dörren. Ruark mönstrade rummet med skarpa blå ögon som om han väntade sig att finna en fiende bakom draperierna eller någon av de kullvälta stolarna. Hövdingen för Tardas ale-klan var obeväpnad, bortsett från en tung kniv som hängde vid bältet. Men han bar sin myndighet och självsäkerhet som vore de vapen, med samma självklarhet som om de hade hängt jämte kniven i bältet. Hans tjofa låg löst draperad över axlarna. Ingen som visste någonting om ale skulle tro att en ale-man var ofarlig när han kunde beslöja sitt ansikte. Den tairenske närren här utanför har sänt bud till sin kommandant att någonting har hänt här inne, sa Ruark. Och ryktena frodas redan som liklav i en grotta. Allt från att Vita tornet försöker döda dig till att den sista striden utkämpas här i detta rum. Perrin öppnade munnen, men Ruark tystade honom med en gest. Jag råkade stöta på Berylaine. Hon såg ut som om hon hade fått veta sin egen dödsdag. Men hon berättade sanningen bakom ryktena för mig. Det ser ut som om hon talade sanning, även om jag betvivlade det då. Jag har sänt bud efter Moraine, sa Perrin. Ruark nickade. Spjutjungfrorna hade naturligtvis talat om allt de visste för honom. Rand gav till ett strävt, plågat skratt. Jag sa åt henne att hålla tyst. Det tycks som om först draken inte styr över mig. Jag har döttrar som är yngre än hon, sa Ruark. Jag tror inte att hon berättar det för någon annan. Hon skulle nog vilja glömma allting som hände här i natt. Och jag skulle vilja veta vad som hände, sa Moraine som just skred in i rummet. Hon var liten och späd till växten. Både Roark och den man som följde henne, Lärn, hennes väktare, tornade upp sig över henne. Men likväl var det Aesidén som dominerade sällskapet. Hon måste ha sprungit för att kunna komma så fort, men nu var hon lugn som en frusen sjö. Det behövdes mycket för att slå hål på Moraines fridfulla stillhet. Hennes blå sidenkappa hade en hög spetskrage och slitsar med mörkare sammet i ärmarna. Men hon föreföll vara helt obesvärad av den varma, fuktiga luften. En liten blå sten som hängde från en tunn guldkedja på hennes panna glittrade i ljuset och framhävde den fullständiga frånvaron av svett. Som alltid när Lärn och Roark möttes slog det nästan blixtar ur deras isblå ögon. Lärns mörka hår, gråsprängt vid tinningarna, hölls tillbaka med ett vävt läderband. Hans ansikte såg ut som om det var hugget i sten, idel hårda ytor och vinklar. Och svärdet vid hans höft var som en del av hans kropp. Perrin visste inte vilken av de båda männen som var farligast, men han trodde inte att skillnaden skulle räcka för en mus att leva på. Väktaren vände blicken mot Rand. Jag trodde att du var gammal nog att raka dig utan hjälp. Roark log, ett knappt märkbart leende, men likväl det första Perrin någonsin hade sett från honom i Läns närvaro. Han är fortfarande ung. Han lär sig nog. Lärn kastade en blick på Ailmannen. Sen log han tillbaka, lika svagt. Moraine gav de båda männen en kort, förintande blick. Det såg inte ut som om hon försökte undvika splittret när hon med lyfta kjolar skred över mattan. Men hon gick med så lätta steg att inte minsta skärva krasade under hennes tofflor. Hon lät blicken glida över rummet. Perrin var övertygad om att hon registrerade minsta lilla detalj. En kort stund mönstrade hon honom. Han mötte inte hennes blick. Hon visste för mycket om honom för att det skulle vara behagligt. Men närmade sig Rand som ett silkesmjukt snöskred, iskallt och obevekligt. Perrin drog undan handen och flyttade sig ur vägen. Den hopknölade tygbiten hölls kvar vid Rands sida av det torkande blodet. Över hela Rands kropp hade blodet börjat torka i mörka strimmor och fläckar, och glasflisorna i hans hud glittrade i lampskenet. Moraine rörde vid den blodindränkta tygbiten med fingertopparna, men drog sedan undan handen som om hon ångrat sig och inte ville se hur det såg ut under. Perrin undrade hur Aesidén kunde betrakta Rand utan att rysa. Men hennes släta ansikte var oföränderligt. Hon luktade svagt av rosendoftande tvål. Nå, du lever i varje fall. Hennes röst var melodisk. Men just nu var det en kall, vredgad musik. Förklaringen kan vänta. Försök att vidröra urkällan. Varför? Frågade Rand trött. Jag kan inte hela mig själv, ens om jag visste hur man gjorde. Det kan ingen, så pass mycket vet jag. Ett kort ögonblick tycktes Moraine vara nära ett raseriutbrott, hur märkligt det än verkade. Men i nästa stund var hon åter insvept i sitt orubbliga lugn. Endast en del av den styrka som krävs för att hela kommer från den som utför helandet. Med kraften kan du ersätta den del som annars kommer från dig själv. Utan den kommer du att bli sängliggande imorgon och förmodligen i övermorgon också. Ta nu in en del av kraften om du kan, men gör ingenting med den. Håll den bara i dig. Använd det här om du måste. Hon behövde inte böja sig mycket för att kunna röra vid Calendar. Rand drog undan svärdet från hennes beröring. Jag ska bara hålla den i mig, säger du. Det lät som om han var nära att brista i skratt. Nåväl. Perrin kunde inte se någonting hända, men det hade han inte väntat sig heller. Rand satt på kistan, likt en överlevande efter ett förlorat slag, och tittade på Moraine. Hon blinkade knappt. men två gånger gned hon omedvetet fingrarna mot handflatan. Efter en stund suckade Rand. Jag kan inte ens frammana tomrummet. Jag kan inte koncentrera mig. Ett hastigt, bittert leende fick sårskorporna att spricka i hans ansikte. Jag kan inte begripa vad det beror på. En tjock röd rännil slingrade sig ner förbi hans vänstra öga. Då får jag göra som jag alltid har gjort, sa Moraine och tog Rands huvud mellan sina händer utan att bry sig om blodet som rann över hennes fingrar. Rand kom på fötter med en flämtning som var till hälften ett tjut. Det lät som om all luft trycktes ut ur hans lungor i en enda stöt. Ryggen kröktes i en båge så att Moraine nästan förlorade greppet om hans huvud. Han kastade ut med ena armen och fingrarna böjde sig så långt bakåt att det såg ut som om de skulle brytas, medan andra handen slöts hårt kring Callandors fäste och musklerna i armen knöt sig i kramper. Han darrade som en stormsliten tygtrasa. Mörka kokor av torkat blod föll till golvet tillsammans med de klirrande glasskärvorna som tvingades ut när såren drog ihop sig och läkte samman. Perrin rös, som om han själv stått mitt i stormen. Han hade både sett folk bli helade förut och bevittnat andra värre sätt att bruka kraften. Men likväl förmådde han inte känna sig väl till mots när någon gjorde det i hans närhet. Inte ens i ett syfte som detta. Långt innan han träffade Moraine hade han hört vagnförarnas och köpmansvakternas historier om Aes Sedai. Ruark luktade skarpt av oro. Det var bara Lan som inte lät sig besväras. Lan och Moraine. Det var över nästan lika fort som det började. Moraine tog bort händerna och Rand fick gripa tag i sängstolpen för att kunna hålla sig på fötter. Det var svårt att säga om han höll hårdast om stolpen eller Callander. När Moraine försökte ta svärdet från honom för att lägga tillbaka det på dess stativ vid väggen drog han undan det med en bestämd, nästan brutal rörelse. Hennes läppar spändes ett ögonblick, men hon nöjde sig med att ta tygtrasan från Rands sida och använda den för att torka bort en del av det levrade blodet runt såret. Den gamla skadan var åter bara ett rött ärr och resten av såren var helt enkelt borta. Blodet som täckte honom, mestadels torkat nu, kunde ha kommit från någon annan. Moraine rynkade pannan. Det vill fortfarande inte läka ordentligt, muttrade hon, halvt för sig själv. Det är det såret som kommer att bli min död. Inte sant, frågade Rand med låg röst. Sen citerade han. Hans blod ska rinna på Shaul Ghuls berg, skölja bort skuggan och offras för mänsklighetens frälsning. Du läser för mycket, sa hon skarpt, och förstår för lite. Förstår du mer? Berätta i så fall vad det betyder. Han försöker bara finna sin väg, sa Lan plötsligt. Ingen vill rusa blind framåt när han vet att det finns ett stup någonstans framför honom. Perrin hajade förvånat till. Lan var nästan aldrig oense med Moraine, åtminstone inte när andra var närvarande. Under sina fäktningsövningar hade emellertid han och Rand tillbringat mycket tid tillsammans. Moraines mörka ögon blixtrade, men hon sa bara, han behöver komma i säng. Kan du se till att någon kommer med tvättvatten och gör i ordning en annan sängkammare? Här behövs det en ordentlig rengöring och en ny madrass. Lan nickade, stack ut huvudet i förrummet och talade lågmält. Jag sover här, Moraine. Rand släppte sängstolpen och rätade på sig. Han satte Callandors spets mot den glasbeströdda mattan och la båda händerna på svärdets hjält. Kanske stödde han sig lite mot svärdet, men det märktes i så fall knappt. Jag tänker inte låta mig jagas mer. Inte ens ur en säng. Tyshar Manotheran, mumlade Lan. Den här gången såg till och med Ruark häpen ut. Men om Moraine hade hört Lans gillande kommentar så visade hon det inte. Hon stirrade på Rand med uttryckslös min, men en blick mörk som ett åskmoln. Rand smålog undrande, som om han frågade sig vad hon skulle försöka med härnäst. Perrin började dra sig mot dörren. Om Rand och Aes Sedain tänkte mäta sina viljor ville han helst vara någon annanstans. Lan tycktes inte bekymra sig, men det var svårt att veta. På något sätt lyckades väktaren stå rak i ryggen samtidigt som han gav intryck av att vara fullständigt avslappnad. Antingen var han så uttråkad att han höll på att somna eller redo att i vilket ögonblick som helst dra sitt svärd. Hans utstrålning antydde båda delar. Ruarks hållning var ungefär densamma, men också han sneglade mot utgången. Stanna här! Moraine vände inte blicken från Rand, och handen som hon sträckte ut var riktad mot en plats mitt emellan Perrin och Ruark. Men Perrin stannade tvärt. Ruark ryckte på axlarna och la armarna i kors framför bröstet. I en vise kar, muttrade Moraine. Den här gången var det riktat till Rand. Nåväl, om du tänker stå kvar där tills du dråsar om kull, kan du åtminstone använda tiden fram till dess till att tala om vad det är som har hänt här. Jag kan inte undervisa dig i att använda kraften, men om du berättar kan jag kanske tala om vad du gjorde för fel. Chansen är inte stor, men man vet aldrig. Hennes röst blev skarpare. Du måste lära dig att styra den, och jag menar inte bara på grund av såna här händelser. Om du inte lär dig att kontrollera kraften kommer den att döda dig, det vet du. Jag har redan sagt det nog så många gånger. Du måste lära dig på egen hand. Du måste finna kunskapen i dig själv. Det enda jag har gjort i natt är att överleva, sa han med torr stämma. Tror du att jag kan leda kraften utan att veta om det? Jag gjorde det inte i sömnen. Jag var vaken när det här hände. Han vacklade till, men stadgade sig med svärdet. Inte ens du skulle kunna leda någonting annat än ande i sömnen, som Moraine valt. Och det här är sannligen inte gjort med ande. Jag tänkte just fråga dig vad det var som hände. Perrin kände hur hans nackhår reste sig medan Rand berättade. Hans egen upplevelse med yxan var illa nog. Men en yxa var åtminstone ett fast, påtagligt föremål. Att bli överfallen av sin egen spegelbild. Han trampade besvärat med fötterna, men försökte undvika glasskärvorna. Strax efter att Rand började tala kastade han en förstulen blick mot kistan som stod bakom honom. Efter en liten stund började glassplittret som låg på locket att röra sig, glida ner på mattan, som om någon sopade bort dem med en osynlig kvast. Rand utbytte en blick med Moraine, satte sig långsamt ner och fortsatte. Perrin visste inte vem av dem som hade gjort rent kistlocket. Rand nämnde inte Berylane i sin berättelse. Det måste ha varit någon av de förlorade, avslutade Rand sin redogörelse. Kanske Samuel. Du sa att han är i Ilien. Om nu inte någon av dem befinner sig här i Tyr. Skulle Samuel kunna nå klippan från Ilien med sina krafter? Inte ens om han hade Calendar, sa Moraine. Det finns gränser. Samuel är bara en man, inte den svarte själv. Bara en man. Det var inte någon särskilt bra beskrivning, tänkte Perrin. En man som kunde leda kraften, men på något sätt hade undgått att bli vansinnig. Än så länge åtminstone, så vitt någon visste. En man som kanske var lika stark som Rand, men som redan kände till allt det han kunde använda sin kraft till, medan Rand just börjat lära sig. En man som hade tillbringat 3000 år i den svartes fängelse. En man som hade gått över till skuggan av egen fri vilja. Nej, bara en man var inte rätt sätt att beskriva Samuel, eller någon av de förlorade. I så fall är någon av dem här i staden. Rand tryckte ansiktet mot handlovarna, men satte sig genast upprätt igen med ett ryck och blängde på dem som fanns i rummet. Jag tänker inte bli jagad igen. Den här gången ska jag vara jakthunden. Jag ska hitta honom eller henne och jag ska... Det var inte någon av de förlorade, avbröt Moraine honom. Jag tror inte det. Det här var allt för enkelt och allt för invecklat. Rand talade med lugn röst. Inga gåtor, Moraine. Om det inte var de förlorade, vem var det då? Eller vad? Aes Sedains anlete var hårt som ett städ, men likväl tvekade hon. Om det berodde på att hon inte var säker på svaret, eller om hon försökte bestämma sig för hur mycket hon skulle säga, kunde Perrin inte avgöra. Då förseglingarna på den svartes fängelse försvagas, sa hon efter en stund, är det oundvikligt att en utdunstning läcker ut, trots att han fortfarande är fjättrad. Det är som bubblor från ruttnande växtdelar på botten av en stillastående göl. Dessa bubblor flyter genom väven tills de fäster sig på en tråd och spricker. Ljus! Perrin hade inte kunnat hindra utropet. Moraine vände blicken mot honom. Menar du att det som hände med Rand kommer att börja drabba alla? Inte alla, i varje fall inte ännu. I början tror jag att bara ett fåtal bubblor letar sig ut genom de sprickor där den svarte kan nå ut. Vem vet vad som kan hända senare? I vilket fall som helst tror jag att Taveran kan dra till sig dessa bubblor med större kraft än andra. På samma sätt som de formar trådarna kring sig i väven. Han såg i hennes ögon att hon visste att Rand inte var den enda som hade genomlevt en mardröm i vaket tillstånd. En hastig antydan till ett leende blixtrade till på hennes läppar, som för att tala om för Perrin att han kunde hålla tyst om han inte ville att de andra skulle få veta vad som hade hänt. Men hon visste. Och likväl tror jag att många människor under de månader som kommer, eller åren om vi är lyckliga nog att få så lång tid på oss, får se sånt som får håren att vitna på deras gässor, om de överlever.
Matt, sa Perrin, vet du om han, är han...
Snart nog ska jag veta det, svarade Moraine lugnt. Det som har hänt kan inte göras ogjort, men vi kan hoppas.
Hur samlad hon än lät, luktade hon av oro, ända tills Ruak tog till orda.
Det är ingen fara med honom, jag såg honom på vägen hit.
Vart var han på väg, frågade Moraine med skärpa i rösten.
Det såg ut som om han skulle till tjänarnas avdelning, sa Ailmannen. Han visste att de tre var Taveran, även om han inte visste så mycket mer som han kanske trodde. Och han kände Mert tillräckligt väl för att tillägga. Inte till stallen, Aes det. Åt andra hållet, mot floden. Och det ligger inga fartyg vid klippans kaj. Till skillnad från de flesta ale stakades inte Ruark över ord som fartyg och kaj. I aleöknen hörde sådant bara till sagorna. Moraine nickade. Som om detta var precis vad hon hade väntat sig. Perrin skakade på huvudet. Hon var så van vid att dölja sina tankar att hon nu gjorde det av gammal vana. Plötsligt öppnades en av dörrarna och Bane och Sheard slank in. De hade lagt ifrån sig sina spjut. Bane bar på en stor vit skål och en ångande kanna. Och Sheard hade några handdukar instoppade under armen. Varför kommer ni med det här? Frågade Moraine uppfordrande. Sheard ryckte på axlarna. Hon ville inte gå in.
Rand skrattade hest.
Till och med tjänarna är förståndiga nog att hålla sig borta från mig. Ställde någonstans.
Din tid börjar rinna ut, Rand, sa Moraine. Tyrenierna börjar vänja sig vid dig. Och ingen hyser samma fruktan för det som är bekant som för det som är främmande. Hur många veckor eller dagar tar det innan någon försöker skjuta en pil i ryggen på dig eller lägga gift i din mat? Hur länge dröjer det innan någon av de förlorade slår till eller en ny bubbla kommer flytande genom väven?
Försök inte hetsa mig, Moraine.
Han var nedsmetad med blod, halvnaken och tvungen att stödja sig mot Calendar för att kunna sitta upprätt. Men likväl lyckades han fylla sina ord med en lågmäld myndighet.
Jag tänker inte springa för dig heller.
Välj din väg snart, sa hon. Och tala den här gången om för mig vad du tänker göra. Mina kunskaper kan inte bli något stöd för dig om du inte tar emot min hjälp. Din hjälp, sa Rand trött. Jag ska ta emot din hjälp, men det blir jag som fäller avgörandet, inte du. Han såg på Perrin som om han utan ord ville tala om någonting för honom. Någonting som han inte ville att de andra skulle höra. Perrin hade ingen aning om vad det kunde vara. Efter en kort stund suckade Rand och sjönk ihop en aning. Jag vill sova. Gå nu allihop. Tack. Vi får pratas vid imorgon. Han såg på Perrin för att understryka det sista just för honom. Moraine gick bort till Bane och Sheard och de båda ale-kvinnorna böjde sig mot henne så att hon kunde tala med dem utan att de andra hörde. Perrin hörde bara ett mjukt surr och undrade om hon använde kraften för att hindra honom från att tjuvlyssna. Hon visste hur skarp hans hörsel var. När Bane viskade tillbaka och han fortfarande inte kunde urskilja någonting blev han säker på att det var så. Däremot hade Aes Sedain inte gjort någonting åt hans luktsinne. Ale-kvinnorna såg på Rand medan de lyssnade och utsöndrade lukten av oro och vaksamhet. Inte rädsla, utan mer som om Rand var ett stort djur som kunde bli farligt om de gjorde något fel. Aes Sedain vände sig åter till Rand. Vi ska pratas vid imorgon. Du kan inte bara sitta som en rapphöna och vänta på jägarens nät. Innan Rand hann svara var hon på väg mot dörren. Lan tittade på Rand som om han tänkte säga någonting, men följde sen Moraine utan att öppna munnen. Rand, sa Perrin. Vi gör vad vi måste göra. Rand lyfte inte blicken från det kristalliska svärdfästet mellan sina händer. Vi gör alla vad vi måste göra. Han luktade av rädsla. Perrin nickade och följde Ruark ut ur rummet. Moraine och Lan syntes inte längre till. Den tyrenska officeren stod 10 steg från dörrarna och stirrade på dem. Han försökte ge sken av att det var av egen vilja som han höll avståndet. Att det inte hade någonting att göra med de 4 ale-kvinnorna som iakttog honom. De 2 andra spjutjungfrurna var kvar i sängkammaren, insåg Perrin. Han hörde röster inifrån rummet. Gå härifrån, sa Rand trött. Ställ bara ner de där sakerna och gå. Det ska vi göra om du kan stå upp, sa Sheard muntert. Res dig upp bara. Det hördes ett ljud av vatten som hälldes i en skål. Vi har skött om sårade förut, sa Bane i en mild ton. Och jag badade alltid mina bröder när de var små. Ruark drog igen dörren och rösterna tystnade. Ni är inte som Tyrenierna mot honom, sa Perrin tyst. Inget bugande och skrapande. Jag tror inte att jag hört någon av er kalla honom först draken. Draken återfödd finns bara i våtlänningarnas profetior, sa Ruark. Vår profetia handlar om han som kommer med gryningen. Jag trodde att det var samma sak. Varför kom ni annars till klippan? Bränner mig, Ruark. Det är ni ale-krigare som är drakens folk. Precis som det står i profetian. Du har så gott som erkänt dig själv. Även om du inte sa det högt. Det sista ignorerade Ruark. I er drakprofetia är klippans fall och intagandet av Calendar säkra tecken på att draken är återfödd. I vår profetia står det bara att klippan måste falla innan han som kommer med gryningen träder fram för att föra oss tillbaka till det land som en gång varit vårt. Det kan handla om samma man, men jag betvivlar att ens de visa kan vara säkra på det. Om Rand är rätt person finns det fortfarande saker som han måste göra för att bevisa det. Vad? Frågade Perrin. Om det är han kommer han att veta vad det är och göra det. Om inte kommer vi att fortsätta vårt sökande. En outgrundlig ton i ale-mannens röst fick Perrin att reagera. Och om han inte är den ni söker efter, vad händer då, Ruark? Sov gott och tryggt, Perrin. Ruark försvann ljudlöst över den svarta marmorn i sina mjuka stövlar. Den tairenska officeren stirrade fortfarande förbi spjutjungfrurna. Han luktade av rädsla och lyckades inte dölja vreden och hatet i sitt ansikte. Om älkrigarna bestämde sig för att Rand inte var han som kommer med gryningen, Perrin betraktade officerens min och tänkte på hur det skulle vara om spjutjungfrurna inte vore där, om det inte funnits några älkrigare i klippan. Han rös. Han måste se till att Fail gav sig av. Det var allt han kunde göra. Hon måste bestämma sig för att fara. Och utan honom.